بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله مولى بلال وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا هذه الجلسة المباركة بأنواع الفهم وحقائق العلم والأخذ عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
Vi inleder i Guds namn, den barmhärtige, den nåderika, och vi prisar och tackar Allah subhanahu wa ta'ala, och vi ber honom att vi ska inshallah få nytta av denna föreläsning, denna lektion som vi får genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och genom vår sheikh här.
Wa nasal Allah ta'ala an yushira alayna min ma'ani anwar al-kalam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tastaqimu bihi qulubuna wa uqulna wa arwahuna ala mutaba'atihi wa ala muhabbatihi wa ala tamassuk bi dinihi.
Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att upplysa vår tillvaro och våra hjärtan och våra handlingar med den kunskap som vi får från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och låta våra handlingar rätta sig efter den väg som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit med.
فان كلام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اذا انفتحت القلوب واذا تنورت تعرف ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب القلوب ويخاطب العقول ويخاطب الارواح.
اوك profetens ord och profetens tal sallallahu alaihi wasallam, om ett hjärta är öppnat och ett hjärta blir upplyst, så förstår den att profetens tal talar direkt till människans hjärta och till människans intellekt och till människans själ.
تكلمنا في الدرس السابق ان كلامه صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته وحي من الله عز وجل، ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، فكلامه صلى الله عليه وسلم لا يكون عن هوى اطلاقا.
وكفيت محمد صلى الله عليه وسلم قال ار انت اوف هانس ايجنا او فيكتر ار هانس ايجن لوس. Allt det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam säger är en uppenbarelse från Allah.
وبعد ان تقدم الكلام على الأذان وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح وخير كل مسلم أن يصلي ما شاء من الصلوات بين الأذان والإقامة، فأن الإقامة يطلق عليها بأنها أذان، لذلك قال في هذا الحديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فبين الأذان والإقامة الدعاء مقبول كما ورد في الحديث الآخر، وأبواب الصلوات مفتوحة لمن أراد أن يصلي أو أن يتنفل، حتى وإن كانت تلك الصلوات مثلا ليست متعلقة بالفرض الذي أذن له ذلك الأذان.
Och vi gick förra gången igenom den sist gick vi igenom den åttonde hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa att mellan varje två bönutrop eller två kallelser till bön finns det tid för den som vill att be. Det som det innebär är att det är mellan varje adhan och ikama. Men ikama innebär också en slags kallelse. Därför använder profeten ordet två stycken adhan. Och i och med det så förklarar profeten sallallahu alaihi wasallam att mellan en ikama och en adhan och en ikama finns det utrymme och tid för den som vill att utföra olika slags tillbedjan. Dörren för tillbedjan är öppen för alla slags tillbedjan, av dua, av salawat, av att be till Allah subhanahu wa ta'ala, även om denna bön inte är förknippad eller knuten till den obligatoriska bönen.
هناك رواتب لكل فريضة من الفرائض، فمثلا فريضة الصبح أو فريضة المغرب لها راتبة قبلها، فإذا أنهى الإنسان راتبته التي تكون قبل الفريضة له إذا أراد أن يتنفل بما شاء أن يتنفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فإذا أذن لصلاة الصبح وركع ركعتيها المسلم فيجوز له أن يتنفل ما شاء إلى أن تقام الصلاة، بين هذين الوقتين الأذان والإقامة لا تمنع أي صلاة أراد أن يصليها الإنسان، والسبب في هذا أن هذين الوقتين بين الأذان والإقامة كما أخبر الرسول في الحديث الآخر أن الدعاء يكون مقبولا وأن أبواب السماء تكون مفتوحة.
أوكي. Detta innebär att även om man ber med till varje obligatorisk bön finns det specifika sunna böner, icke-obligatoriska böner som man kan be. Till exempel innan morgonbönen finns två rak'at som är sunna att be. Men efter man har bett dessa så finns det, är dörren fortfarande öppen. Så länge inte ikama har kallat så kan man be även andra nafila böner som man själv vill eller önskar. Och det finns ingen som hindrar det, utan tvärtom finns det hadither som uppmanar det, genom att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en annan hadith att mellan de två kallelserna så besvaras era dua och paradisets dörrar öppnas.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث التاسع وهو قوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. في هذا الحديث وأمثاله يبين النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي تكون عند الإنسان التي ينبغي أن تكون عند المسلم عندما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن نسكم عند حديث حديث نمنية سسير الله سنده بإذن الله سخيله والسنن سوار مهنم أك Snål är den som inte sänder välsignelser över mig när jag nämns i hans närvaro. Och i denna haditen så visas eller uppmanas och påpekas de egenskaper och den etikett man ska ha som muslim när profetens namn nämns.
فالبخل الظاهر هو أن يمنع الإنسان المال من حيث أوجبه الله عز وجل عليه كمنع الزكاة مثلا أو أن يصرفه في مكارم الأخلاق. والبخل الباطني المعنوي الروحي الذي يكون في قلب الإنسان هو إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح لنفسه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو البخيل الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أوك سنول هيتن أر أوف تو سلوغي. Den yttre snålheten, och det är det att man hindrar sig själv från att ge med sig av den del av ruzq, den del av egendom man får, såsom att betala sin zakat, såsom att spendera på sin familj och sina vänner. Den som inte gör det, han är yttre snål. Men den sanna snålheten och den inre sortens, den själsliga snålheten, det är att man förbjuder sig själv och tar sig inte tid till att skicka välsignelser över profeten när hans namn nämns.
Han bör muslim idha dakara aw idha sami'a ism an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yalhaja bis-salati alayhi sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man takun mashaa'iruhu wa ahasisuhu 'adiyatan jiddan idha dhukira 'indahu ism an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa annahu akhbara bi annahu fi riwayatin hadhihi bakhil في رواية بأنه يخطي طريق الجنة، في رواية أنه عنده نوع من الشفاء، لأنه عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يفيض الله عز وجل على هذا المصلي على رسول الله من الخيرات والأنوار ما لا يخطر على بال. فإذا منع الصلاة كأنه بخيل عن نفسه بهذا الخير الكبير وكأنه أخطى عن طريق الجنة.
أوكي. Den som hindrar sig själv, den som inte tar sig tid till att skicka välsignelser över profeten, det är sann snålhet. Varför? För att man först och främst är snål mot sig själv. För att den som skickar välsignelse till profeten har profeten sallallahu alaihi wasallam berättat att den som gör det, han underlättar, eller den som inte skickar välsignelse över profeten, han avviker från paradisets väg. Och vi vet även att den som skickar välsignelse salawat över profeten, Allah subhanahu wa ta'ala skänker honom gåvor och ger honom nyttor som han inte ens kan tänka sig. Så den som avstår från detta är sannoliken snål mot sig själv.
لذلك يروى في رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان صاعدا على منبره وأصحابه كانوا جلوسا حوله، فصعد الدرجة الأولى فقال آمين، فصعد الدرجة الثانية فقال آمين، فصعد الدرجة الثالثة فقال آمين. كان أصحابه يسمعونه عندما يؤمن ولا يسمعون شيئا.
Det nämns i en annan hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam en dag när han steg upp till sin minbar, det här är minbar, det som står bakom oss, den man gör predikan på, när han steg upp på den, när han kom upp till den första trappan, den hade tre trappor, när han kom upp till den första så sa han amin, och när han kom upp till den andra sa han amin, och den tredje så sa han amin, utan att de runt omkring hörde vad det var han sa till, de hörde bara att han säger amin.
نظرا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على الغيوب فتارة فكثير ما يحصل منه مثل هذه الأمور، أحيانا يرونه يرد السلام، أحيانا يرونه يتبسم، أحيانا يرونه يتكلم ولا يدرون على ماذا، وهو صلى الله عليه وسلم يشاهد الغيوب، يكلم الملائكة، يخاطب الأموات.
Detta är inte bara denna gången där de ser profeten صلى الله عليه وسلم uttrycka ett slags kommunikation med det som är dolt. Oftast, det finns många hadither som berättar att ibland så besvarar profeten en hälsning. utan någon vidare anledning, eller svara på något tal, eller hälsa till någon, eller säga någonting till någon. Och detta är profeten sallallahu alaihi wasallam som interagerar med det dolda, med änglar till exempel.
لذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات وهو جالس مع أصحابه أكب براسه ثم رفع راسه وتبسم، ثم عاد مرة أخرى ورفع راسه فتبسم، ثم عاد المرة الثالثة ورفع راسه فتبسم، فأسأله سيدنا عمر بن الخطاب أضحك الله سنك يا رسول الله مما تبسمت؟ كانوا لا يرون شيئا ولا يشاهدون شيئا، فقال له هذا جبريل جاءني آنفا بهذه الثلاث الآيات فتبسمت، ونزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الملك جبريل ويأخذ منه الوحي وأصحابه لا يرونه. ومثل هذا الحديث عندما صعد على المنبر، فكان كلما صعد درجة قال آمين، صعد درجة الثانية آمين، وأصحابه عند المنبر يسمعونه.
En annan sån här hadith som berättas, det är från Sahih Muslim, där profeten sallallahu alaihi wasallam satt bland hans kompanjoner och hans vänner och böjde ner sitt huvud, och så lyfte han upp sitt huvud och ledde med ett stort leende, och så gjorde han det en gång till och en tredje gång, och då blev han frågad vad var det som hände, och då svarade han att Gabriel alaihi salam kom och gav mig tre vackra verser. Och det är det som är inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. De tre verserna fick profeten sallallahu alaihi wasallam när han satt bland de andra utan att de andra märkte det.
ولذلك عندما صعد المنبر
och därför när han gick upp på minbar så hände samma sak. Han interagerade med ängeln Gabriel.
وأنهى خطبته سأله أصحابه مما كنت تؤمن يا رسول الله، فأخبرهم بهذه الثلاثة الأمور، قال أن من أدرك رمضان فلم يغفر له، لم يحصل على نصيبه من المغفرة الكاملة، أبعده الله، فقال ملك جبريل قل آمين يا محمد، قال قلت آمين.
أوك det som hände, de frågade honom efteråt vad är det som, varför sa du amin på trapporna ya Rasulullah, och han svarade att vid den första trappan så kom ängeln Gabriel till mig och han sa till mig ja Muhammad, om någon som fastar en hel ramadan, en hel månad av månaden ramadan förflyter och han blir inte förlåten sina synder, må han vara långt borta från Allah. Säg amin ja Muhammad, säger ängeln Gabriel till honom, och han säger amin.
وإنما نقص على المغفرة في رمضان بالخصوص لأن رمضان أنواع مغفرة الله عز وجل تكون للناس، فمن أخطأت هذه المغفرة فتصيب هذه المغفرة، من أخطأت مغفرة الإفطار تصيب مغفرة السحور، من لم يغفر له عند السحور بسبب القيام مثلا يحصل على مغفرة بسبب القيام بسبب الصيام، من لم يغفر له بسبب الصيام حصل على مغفرة بسبب القيام، فمن كل أنواع هذه المغفرات فاتت عليه فلا شك أنه بعيد، لأنها في كل وقت، في الصباح في المساء عند الإفطار عند السحور عند الصلوات عند القيام. لذلك قال من أدرك رمضان وفاتته كل أنواع تلك المغفرة فلم يغفر له فهو بعيد عن الله، أبعده الله. قل آمين يا محمد، قال قلت آمين.
أوكي varför denna sak är så viktig med att man inte blir förlåten under Ramadan är att Ramadan är förlåtandets månad. Allah subhanahu wa ta'ala i sin givmildhet har gett människorna så många chanser och ger människorna så många chanser att söka hans förlåtelse under Ramadan. Han kan bli förlåten på grund av att han fastar. Om han inte fastar kan han bli förlåten på grund av att han ber. Och om han kan bli förlåten på grund av att han vaknar tidigt på morgonen och äter. Om han inte vaknar tidigt på morgonen och äter så kan han bli förlåten för att han bryter sin fasta. Anledningarna för Guds förlåtelse på Ramadan är så många. Och den som inte klarar för en enda av dessa, han är sannoliken långt bort från Allah. Han måste börja söka sig närmare till Allah.
وكذلك من ذكر عنده اسم حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلم تهتز مشاعره ولم تتحرك بواطنه حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه عنده نوع بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت محبته كاملة لرسول الله فبمجرد أن يسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهتز طربا وفرحا ولا يملك لسانه أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الدرجة الثانية.
هذه الدرجة.
أوك den andra trappan så säger ängeln Gabriel till honom att den som vars ditt namn nämns hos och inte skicka välsignelser för dig. En människa som inte blir berörd av att höra ditt namn. En människa som inte inom sig har någon slags känsla av längtan, av kärlek till dig. Att ditt namn nämns inte berör honom. Han är sannoliken långt bort från Allah. Säg amin ja Muhammad. Och han säger amin.
لذلك المسلم كلما سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وأن لم يسمع اسم رسول الله فينبغي أن يكون له وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو 20 مرة عندما لا ينبغي
أوكي därför är det viktigt att för en muslim skicka så mycket välsignelse som möjligt över profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم även när hans namn nämns och även när hans namn inte nämns sallallahu alaihi wasallam så ska man lära sig att skicka så mycket välsignelser som möjligt till honom och man ska försöka minst 20 gånger innan man sover skicka 20 välsignelser över honom sallallahu alaihi wasallam.
أقلوا درجة من درجات الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصلي ونسلم على رسول الله أن يصلي المسلم 10 مرات في الصباح وعشر مرات في المساء فإذا لم يقدر فيجعلها كلها في المساء عند النوم فتكون سببا لإدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
أوكي. Någonting som alla borde försöka göra det är att skicka 10 välsignelser på morgonen över profeten och 10 välsignelser på kvällen innan man sover över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och om man inte kan det så kan man göra alla 20 på kvällen. Och detta är ett medel att dra till sig profetens medling på domedagen.
وقد تكون هذه الصلوات عند نومه سببا له لأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما قال النبي من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتصور بي.
Och denna salawat, denna längtan, denna detta uttryck av kärlek till profeten är kan vara ett medel till att man får drömma om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som ser mig i en dröm, han har sannoliken sett mig på riktigt, för att shaitan kan inte avbilda mig.
ولذلك ورد في رواية الإمام الترمذي عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال له يا ابن عباس لقد رأيت البارحة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في نومي فقال له ابن عباس صف هذه الرؤية التي رأيت ماذا رأيت في منامك؟
أوكي. دي برتاس أس ابن عباس هو ابن عباس رأى هاي؟
لا جاءه أحد التابعين يقول له إني رأيته.
Det kom en av tabi'in till Ibn Abbas radiyallahu anhu och berättade och förklarade att ja, Ibn Abbas, jag har sett profeten sallallahu alaihi wasallam i en dröm. Och Ibn Abbas svarade till honom och berättade, vad är det för någonting du har sett?
فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ مُدَوَّرِ الْوَجْهِ وَجْهُهُ فِيهِ تَدْوِيرٌ وَاسِعُ الْجَبِينِ أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ فقاله ابن عباس لو رأيته في اليقظة لما قدرت على أن تصفه بأكثر من هذا فكان وصف الرجل دقيقا بصحة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قاله ابن عباس لو رأيته في اليقظة لما قدرت على أن تصفه بأكثر من هذا لأن أصحابه كانوا في اليقظة يهابونه فلا يقدر أحدهم أن يتملى في وجهه صلى الله عليه وسلم كانوا يساربونه النظر
صفات محمد صلى الله عليه وسلم till Ibn Abbas svarade till honom, jag såg en man mellan två män. Han var varken lång eller kort och han hade ett rundformat ansikte och breda ögonbryn, ett vackert ansikte som lyste. Och då svarade Ibn Abbas till honom och sa till honom, sannoliken, om du ens hade sett profeten sallallahu alaihi wasallam i ett vaket tillstånd så hade du inte kunnat beskriva honom mer än så. Och varför? För att sahaba radiyallahu anhum i sin blygsamhet och sin kärlek vågade inte ens blicka mot profeten sallallahu alaihi wasallam. I sin ödmjukhet de brukar, vad ska man säga, tänka ner sina huvuden och försöka få små blickar på honom sallallahu alaihi wasallam utan att han märkte det. För att de inte vill uppträda på ett otillbörligt sätt mot honom.
ونختفي بهذا فإن الأخبار الواردة بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وينبغي للمؤمن أن يأخذ نصيبه من هذه الصلاة حتى تفاض عليه أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
Vi avslutar detta med att säga att förklara att det finns många hadither som är återberättade av många följeslagare som förklarar fördelarna och nyttorna med att skicka välsignelser över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och genom detta då få det här profetiska ljuset inom sig så att det fyller en och lyser upp ens tillvaro.
ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن صفات التاجر المسلم وكيف تكون درجته عند الله يوم القيامة، وكيف أن التجارة وهي تقليب المال لغرض الربح ممكن أن يوصل الإنسان إلى درجة الشهداء عند الله عز وجل إذا كان صادقا في تجارته هذه.
Den nästkommande hadithen, hadith nummer 10, handlar om köpmannen, den som handlar, utför handel, och hur viktig hans ställning är på domedagen om han handlar i enlighet med profetens väg och det som profeten lärde ut.
لذلك قال صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة.
Genom detta säger profeten sallallahu alaihi wasallam, den sannfärdige, pålitlige, muslimska köpmannen uppväxt med martyrerna på uppståndelsens dag.
والتجاره كما قلنا تم تعريفها، والامين اي غير الخائن، والصدوق اي كثير الصدق في تجارته فلا يكذب ابدا، وخصوصا اذا كان بعد الصلوات وبعد صلاة العصر، ورد ترهيب شديد عن رسول الله لمن كان يحدث بالله في تنفيق سلعته وهو كاذب، فإن الله يمحق البركة في رزقه ولا تنجح تجارته، ثم يكون له بعد ذلك الحساب لأنه جعل اسم الله عز وجل لإنفاق سلعته.
Är frånvaron av lögn. Och det finns en speciell varning till de som svär vid Guds namn vid handel om någonting som är falskt. Och de människorna som gör det, de kommer att förlora i denna värld och i den kommande. Och förlusten i denna värld är att Allah subhanahu wa ta'ala tar bort baraka från den rizq, den egendom de förtjänar. Han tar bort välsignelserna i dem och han får inte ut någon nytta av det i denna värld, och han kommer bli bedömd och hållas inför tal på domedagen.
لذلك إذا كان التاجر المسلم يتصف بهاتين الصفتين وهي الأمانة والصدق في أثناء معاملته مع الناس، فأنه يوم القيامة وأعماله هذه كلها تقربه إلى الله عز وجل، يكون منزلته ومدامه ودرجته في الجنة يوم القيامة مع الشهداء، الرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين يأتي مع الشهداء.
Dessa två egenskaper av sannfärdighet och av pålitlighet för människan närmare till Allah och för honom till ett så nära tillstånd till Allah till att han räknas som en av martyrerna.
لذلك ربنا عز وجل كما ذكرنا في الدرس السابق أن الله تعالى إنما ذم الذين يتاجرون وتلهيهم تجارتهم وبيعهم عن ذكر الله أو توقيعهم فيما حرم الله، أما إذا كان يتاجر ولا تلهي تجارته ولا بيعه عن ذكر الله ويكون أمينا وصدوقا أن هذا تكون درجته عند الشهداء يوم القيامة.
Vi nämnde och ska nämna idag igen förra gången att det som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen om de människor som uppehålls och blir förhindrade av att minnas Allah genom sin tijara, och de människorna är de som förlorar. Men den som kan utföra handel, den som kan arbeta här i denna värld, och denna handel och detta arbete inte hindrar honom från att komma nära till Allah, denna människan kommer förtjäna någonting i denna värld och i den kommande.
ثم ننتقل إلى هذا الحديث الحادي عشر والذي يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث محبطات الأعمال وكيف أن الإنسان الذي يعمل أعمالا صالحة ولكنه يقوم بأعمال أخرى فتحبط هذه الأعمال فتصير أعماله هذه غير مقبولة عند الله عز وجل بل لا ترفع أصلا إلى المكان الذي تأخذ الملائكة فيها الأعمال إلى مستواهم وإلى مستقرهم فيكلمون الله عز وجل ويخاطبون الله تبغى أعماله لا ترفعها الملائكة لا تقبلها لا تكون هذه الأعمال أهلا لأن ترفعها الملائكة ثم تعرضها على الله عز وجل
Och denna nästkommande hadith tar upp de handlingar, det sätt som en troende kan förstöra sina goda handlingar genom. Han inte bara förstör och tar bort den belöning som för de goda handlingarna han gör, men de goda handlingarna han gör lyfts inte ens upp till änglarna som skriver ner dessa handlingar, som nedtecknar dessa handlingarna för beräkning. Utan dessa handlingar helt enkelt bara raderas bort.
فهذه هؤلاء الأصناف من الخلد لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا لا ترفع صلاتهم شبرا فوق رؤوسهم هؤلاء الأصناف من الخلد الذين يتصفون بهذه الصفات وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يرفعون أعمال العباد اليومية ويعرضون أعمال العباد السنوية في شهر شعبان شهرنا هذا الذي نحن فيه ويرفعونها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر إلى الله عز وجل ويكلمون الله عز وجل من مستوى لكل ملك من الملائكة مقام في السماء يكلم ربه عز وجل
Och det finns berättat att änglarna tar människors handlingar och för dem inför Allah på dagligen. Efter morgonbönen och efter middagsbönen. Och de årliga handlingarna, en sammanställning, lyfts upp av änglarna även en gång om året i månaden Sha'ban.
نعم. وأخبرنا القرآن أن الملك جبريل عندما يأخذ الأوامر الإلهية من الله سبحانه وتعالى أن الملائكة كلهم في السماء يسمعون كلام الله عز وجل للملك جبريل كما ورد في سورة في القرآن اسمها سورة فاطر وأن الملائكة عندما يسمعون كلام الله عز وجل للملك جبريل يخرون سجودا من هيبة الكلام الإلهي ومن خوفهم ماذا يوجد تحت ذلك الكلام الإلهي كما قال الله عز وجل ثم إذا انتهى الملك جبريل من أخذ الأوامر من الله سبحانه وتعالى وهم يسمعون كلام الله عز وجل كما ورد في سورة فاطر يرفع عن قلوبهم هذا الفزع وهذا الخوف ويسألون الملك جبريل كما قال الله تعالى ماذا قال ربكم فيقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير فكل ملك من الملائكة عندما ترفع الأعمال له مستوى محدد يكلم الله عز وجل والملك جبريل هو رئيس أو أفضل الملائكة عند الله عز وجل على الأطلاق
Och änglarna i sin värld har en speciell hierarki där vissa änglar står över andra änglar. Och den högsta av änglarna det är ängeln Gabriel. Och Allah subhanahu wa ta'ala när han fördelar de sysslorna som änglarna ska utföra så talar han till Jibril, Gabriel alayhis salam. Och när han talar till Gabriel alayhis salam så på grund av rädsla och fruktan inför Allah och inför Allahs tal så sänker de sig ner i sujud. Och efter att Allah subhanahu wa ta'ala har talat till Jibril alayhis salam så reser de sig upp igen. Och de frågar honom, vad har du blivit tillsagd? Och han svarar, jag har blivit tillsagd sanningen av Allah den store.
نسأل الله أن يحفظنا أخواننا المسلمين جميعا منهم فقال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا أولا قال رجل أما ضوما وهم له كارهون كل من كان عنده سبب ديني يمنعه أن يؤم المسلمين في صلاتهم إلى ربهم عز وجل فلا يمكن أن يتقدم ويصلي بالمسلمين وهم لا يريدونه أن يتقدم بهم إذا كان عنده سبب ديني كان يكون غير ملتزم مثلا بالدين وهو يريد أن يتقدم بالناس كان يكون لا يعرف الأحكام مثلا أو القرآن وهو يريد أن يتقدم ويصلي بالناس فهذا إذا تقدم وصلى بهم لا ترفع صلاته فوق رأسه ولو شبرا واحدا وهم سيسكت المسلمون خلفه وهم ربما يصلون هم لا يتضررون لكنه هو يتضرر بها
Den första av människor vars deras handlingar inte är giltiga och vars handlingar inte lyfts en handbredd över deras huvuden, vilket är ett tecken på ogiltighet. Den första är en man som leder andra i bön, fastän de har fattat motvilja mot honom. Alltså de han leder i bön tycker inte om honom, har någonting emot honom. Men det viktiga att nämna här, det är inte bara vi tycker inte om honom, utan det måste vara en religiös anledning. Till exempel, han är en känd syndare, eller han kan inte bönens regler, eller han vet inte hur man tvagit sig eller inte har tvagit sig. Om det är en sådan anledning, så är det giltigt för dem att fatta motvilja mot honom. Men att han är för lång eller för kort eller någonting som är ogiltigt, det räknas inte. Och om de har en giltig anledning att inte anse att han ska vara deras böneledare, så kommer inte, även om de ber bakom honom, så skadas inte deras bön, utan bara den imamens bön.
والصنف الثاني وهو متعلق بالنساء وهي امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. المرأة إذا باتت وزوجها ساخط عليها فتكون صلواتها في الليلين أو أعمالها غير مرفوعة لله، لأن المرأة مأمورة في الدين أن تطيع زوجها، إلا لو في شيء، لو حرم الله، لو أمرها بشيء محرم ها هنا ممكن أن لا تطيعه. أما إذا أمرها فيما أمرها بشيء في طاعة الله عز وجل أو طلبها إلى نفسه فلا يجوز لها أن تمتنع مطلقا.
Och den andra är en kvinna som låter natten förflyta medan hennes man är arg på henne. Och detta innebär att han också ska vara arg på grund av en giltig anledning. Och det är en del av kvinnans eller mannens rättigheter och kvinnan att kvinnan ska visa lydnad mot honom. Och lydnad i det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Så som till exempel han ber henne att be, eller han säger till henne utför det som Allah subhanahu wa ta'ala vill, eller till och med sådant som han själv behöver, så ska hon inte förneka honom utan giltig anledning.
والأمر الثالث هو إخوان متصارمان أي متقاطعان. فإذا تقاطع الأخوان المسلمان فإن كليهما لا ترفع صلواتهم ولا أعمالهم لله عز وجل، لأن الإسلام يحث دائما على إقامة العلاقات بين الناس، علاقات الأخوة والتقارب والمحبة وغير ذلك. لذلك حثهم أن يجتمعوا في الصلوات وفي الجمعة مثلا، لأنه باللقاءات تقوى العلاقات بين الناس. فالذي يقطع هذه العلاقة بينه وبين أخوانه المسلمين يتعرض لحبط أعماله، لأن الإسلام ليس مجرد عبادات فقط يقوم بها الإنسان، يمكن يقوم بعبادة كاملة فتفسد عبادته هذه وتذهب سدى بسبب إساءة حق مسلم من المسلمين، كان يسبه مثلا أو يشتمه في الصيام. فإذا مسلم صام يوما من رمضان ومن غير رمضان تاعب لا يأكل ولا يشرب، يريد أن يتقرب إلى الله ويتحبب إلى الله ويريد الثواب العظيم، فممكن بكلمة واحدة يقدح بها في إنسان في مسلم يحبط كل عمله ذلك. ولذلك تجد مثل هذه الصلاة، ممكن امرأة تسخط زوجها وتريد أن تصلي فنقولها صلاتها هذه غير حقيقية، ارضي زوجك أولا. وممكن أخوان يتقاطعان، هذا يهجر هذا وهذا يهجر هذا ويقطع هذا ويقطع هذا، ثم يذهب إلى صلاته، فتكون صلاته هذه صورة فقط ليست لها حقيقة داخلها، ليست لها جوهر في باطنها، صورة من صور الصلاة.
Och den tredje kategorin av människor vars handlingar, böner, inte är giltiga är två bröder som klipper vänskapsbanden. Alltså två bröder i islam, två bröder i religionen. Om två stycken blir ovänner och klipper banden mellan varandra, så ingen av dem kommer att få sina handlingar räknade som giltiga. Och det är mycket viktigt här att veta att islam handlar inte bara om ibadah, det handlar inte bara om tillbedjan, utan det handlar även om relationer mellan människor och hur man ska agera mot människor. För att en människa som fastar hela dagen och som för Allahs skull blir hungrig hela dagen, och sen kommer han och fäller ur sig några ord som bryter hjärtat eller gör illa någon annan människa eller någon annan av hans bröder, en sån människa räknas inte som god hos Allah. Det betyder att de handlingarna denna människan utför, det är bara en handlingar till det yttre, alltså en bild av handlingar som inte har någon skäl.
ذلك كلما ابتعد الإنسان عن الموانع أو عن المحبطات للأعمال أو عن الموانع التي تمنعه من الرحمة حتى وإن كانت أعماله قليلة في الظاهر أنها تكون مثمرة عظيمة عند الله إذا اجتنب وابتعد عن هذه الموانع والمحبطات. ولو فرضنا أن إنسانا يعمل أعمالا صالحة كثيرة لكنها مع وجود موانع الرحمة أو مع وجود المحبطات فأنه لا يكون أثرها عليه كثيرا ولا عميقا في باطنه، تكون صورة فقط لا ينبعث إلى باطنه أثرها العظيم من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والرحمة للبشرية وإرادة الخير لهم.
أوكي في هذا الحديث سكان بلار أصف. Det är mycket viktigt att avhålla sig från de här kategorierna, de här egenskaperna. Och klarar man av att avhålla sig från detta så kan det räcka att man gör små handlingar. Man behöver inte göra jättestora handlingar för att klara sig, för att vara en bra människa och komma nära till Allah. Utan även små handlingar räcker om man fortsätter med dem och man avhåller sig från att förstöra dem på något sätt. Och det andra man lär sig är att även om man gör stora handlingar, bygger moskéer, vad som helst som tillhör de stora som syns väldigt mycket, om man sen går och gör de här små dolda sakerna, dolda synderna, så kan dessa små, stora handlingar tillintetgöras och bara försvinna.
فالعمل لأجل الناس مثلا يحبط الأعمال، إذا قال الإنسان قرآنا حسن صوته وتزوته لأجل الناس فيحبط عمله، إذا عمل إنسان عملا وكان عمله في هذا لأجل الناس أبطل عمله، لأن الله عز وجل ناظر إلى القلوب ومطلع على القلوب ويريد أن تكون الأعمال خالصة للتقرب إليه، تكون الأعمال الصالحة خالصة لإرادة القرب منه ومحبته عز وجل.
So, vi ska veta det till exempel. Andra saker som också förstör ens handlingar, det är det att man gör handlingar för någon annan än Allahs skull. Du läser Koran, du läser med en vacker röst, men du gör det för människorna, för att de ska säga, mashallah vilken vacker röst han har. Eller du hjälper någon, eller bygger något, eller gör någonting för att folk ska tala väl om dig. Om du gör de här sakerna för den sakens skull och inte är uppriktig i din tillbedjan att du gör den för Allahs skull, då förstör du de här handlingarna och de gör inte nytta varken i denna värld eller i den kommande.
نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين إخواننا أجمعين من هذه المحبطات حتى تكون أعمالنا مقربة إلى الله ومقبولة لنا عند الله سبحانه وتعالى.
Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att avhålla oss från de här saker som tillintetgör våra handlingar. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska göra våra handlingar av rättfärdiga handlingar för hans skull.
ثم ننتقل إلى حديث آخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجالس طبقات الناس وأصناف الخلق، وعلى أي حال نجالس أصناف الناس وطبقات الخلق التي نعاشرها والتي نداخلها.
Och i den kommande hadithen så lär profeten och sallallahu alaihi wasallam hur vi ska leva tillsammans med människorna, med vem vi ska umgås och hur vi ska umgås med dem.
وذكر في هذا الحديث ثلاثة أنواع من الناس وهم الكبراء والعلماء والحكماء.
Och i denna hadithen nämns tre kategorier av människor: de äldre, de lärda och de visa.
والكبرى هو المقدم في الدين أو الكبير في الدين وإن لم يكن عالما أو فقيها أو مفتيا، والعالم كذلك، والحكيم هو الذي يعرف عواقب الأمور، الشيخ الذي تكون له تجربة وله معرفة بعواقب الأمور. فكل صنف من الناس إذا جالسهم الإنسان فيكون تجاه مجالسات لذلك الصنف آدابا خاصة حتى يستفيد من هذا الشخص الذي أمامه.
أوكي. Den äldre, det är inte bara de som är äldre i ålder, utan det är den som är äldre i religionen. Den som har ett vuxet, en stor förståelse av religionen. Och de lärda, det är de som är insatta i religionens olika frågor och detaljer. Och de visa, det är de som vet hur man hanterar olika situationer som en människa står inför på bästa sätt.
فالكبرى في الدين يكتفى ولو بالمجالسة معهم من غير سؤال ومن غير حتى مخالفة لهم فيكتفى، لأنهم الجلساء الكبرى في الدين هم الصالحون الذين مجالستهم كمثل أن تجالس صاحب ريح طيبة، لا بد أن تستفيد من رائحته تلك، سواء كان عاجلا أم آجلا، سواء كان عرف الإنسان فائدة مجالسة الكبرى في الدين أم لم يدركها، كأن لم يرى في نفسه آثار لمجالسته للصالحين مثلا.
Att sitta med de stora, med de äldre som det kallas, behöver man bara sitta med. Man kan få nytta utav dem även om man inte ens deltar i deras sittningar eller deltar i deras diskussioner. Och detta jämförs precis som att sitta bredvid någon som har god doft åt sig. Även om du inte deltar och du inte pratar och utbyter, så får du nytta av honom. Och det är på grund av att den rättfärdighet de har i sig påverkar andra människor.
أما العلماء فيستفاد منهم بالسؤال، لأنه توجد معلومات لا تستخرج من خزانة العلم إلا بالسؤال، وحسن السؤال نصف العلم، فقد يشذ عن ذهن العالم مثلا فائدة من الفوائد أو مسألة من المسائل أو قاعدة من القواعد، لكن عندما يسأله الناس يتذكر ذلك ويعطي لهم ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه وقد يلقي عليهم السؤال صلى الله عليه وسلم اختبارا لهم حتى يحفزهم لأن يتفاعلوا معه صلى الله عليه وسلم.
Den lärda, de lärda får man nytta utav genom att fråga dem. Det finns många saker i religionen som inte kan komma fram på något annat sätt än att man frågar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den frågan som är bra ställd, alltså en bra fråga, det finns bra frågor och dåliga frågor, och den fråga som är bra ställd, den utgör halva kunskapen. Och det är viktigt att försöka ta så stor nytta av de lärda som möjligt när man har tillfälle till det.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات سأل أصحابه هذا السؤال وهو أعلم بالجواب، لكن سألهم ليرى فهمهم وليأخذوا وليرى فهمهم وليستفيدوا منه، فقال لهم ما شجرة تشبه المؤمن، أي شجرة من الأشجار هي شبيهة المؤمن في صفاته في أخلاقه، فذهب الناس كلهم يدوخون يتفكرون في أي شجرة هذه، فعرفها سيدنا عبد الله بن عمر وكان صغيرا، فاستحي أن يتكلم أن يرد الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه سيدنا عمر موجود، وأكابر أصحاب رسول الله سيدنا أبي بكر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين موجودون، استحي أن يقول الجواب مع أنه علمه. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكل سكوتا لم يجبهم منهم أحد قال النخلة، قال سيدنا ابن عمر فأسفت لأني لما تكلمت ووافق جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب الذي كان عند ابن عمر. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الآن لأصحابه حتى يعرف ماذا عندهم وحتى يسألوه صلى الله عليه وسلم.
أوكي دم لاردة هذا السيت أت أفسرة من يكون أنتم كلين ساي ينم أت själva ställa frågor. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukar ställa frågor till hans vänner, och han frågade om sånt som han visste att de inte kunde, men som han gjorde för att testa dem, för att de skulle ta sig tiden att tänka efter och fundera, och han prövade dem och såg vilken nivå och vilken plats tillstånd de var i. Och det gjorde han en gång genom att fråga dem vilket träd liknar den troende muslim, den troende människan. Och när han frågade detta så började de troende, stora sahaba, såsom Ali, Abu Bakr, alla de stora, de 10 som är utlovade i paradiset, började fundera, och ingen kom på det. Förutom Abdullah ibn Omar, som var en liten pojke vid den tiden, som var tillsammans med sin pappa. Och han kunde svara på frågan, men han avhöll sig från att göra detta. Och profeten sallallahu alaihi wasallam svarade och sa till dem, det är palmen. Och Abdullah ibn Omar sa, jag visste, jag kunde detta. Jag visste denna frågan, så jag önskar att jag skulle svara på denna frågan inför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ويروى أن طالبا أو آخذا عن الإمام مالك رحمه الله سأل الإمام مالك الوصية، فقال الإمام مالك أوصني يا إمام، فقاله الإمام مالك رحمه الله إذا جالست قوما فكن أصمتهم فإن.
أوك دي برسة أقصى الإمام مالك رحمه الله عليه إن قم blev frågad av en man. Han sa till honom, ja imam, ge mig ett råd. Och imam Ali svarade till honom och sa till honom, om du någon gång ska sitta i en samling, så var den som är tystast av dem.
فَإِذَا تَكَلَّمَ قَوْمٌ فَكُنْ أَنْتَ أَصْمَتَهُمْ فَإِنْ أَصَابُوا اِسْتَفَتَّ وَإِنْ أَخْطَأُوا سَلِمْتَ.
Och varför ska du göra detta? Att du är tyst bland en grupp som talar, så ska du vara den tystaste av dem. Varför? För att om de säger någonting som är rätt, någonting som är sant, så får du nytta av detta. Och om de säger någonting som är fel, så är du beskyddad från detta.
وَإِذَا سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ لَا تَعْلَمُهُ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ.
Och om du blir frågad om någonting du inte känner till, säg Allah vet bäst.
فَكَانُوا يَقُولُونَ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مِنَ الْإِمَامِ مَالِكٍ جَمَعَتْ عِلْمَ الْعُلَمَاءِ وَحِكْمَةَ الْحُكَمَاءِ.
Detta råd från Imam Malik, säger man, är det som förenar, eller det som är kärnpunkten av kunskapen, de lärdas kunskap och de visas visdom.
فَإِذَا وَجَدْنَا كَبِيرًا فِي الدِّينِ صَالِحًا شَيْخًا كَبِيرًا فَنُجَالِسُهُ حَتَّى وَأَن لَمْ نَسْأَلُهُ فَأَنَّهُ يُفَاضُ عَلَيْنَا بِبَرَكَتِهِ شَيْئًا كَثِيرًا كَمَا يُفَاضُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُجَالِسِ لِبَائِعِ الْمِسْكِ يَنْتَفِعُ بِهِ أَنْوَاعًا مِنَ الْإِنْتِفَاعَاتِ.
So, det vi ska lära oss att när vi sitter med de äldre i religionen som har en viss förståelse, så även om vi inte talar, även om vi inte säger någonting, så ska vi veta att vi får nyttor av detta. Och det får vi genom deras välsignelser. Så som en man som sitter bredvid en som doftar gott. Han får nytta av honom utan att behöva göra något.
ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
Och sedan går vi till nästkommande hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger, strid mot mångudadyrkarna med era pengar, era liv och era tungor.
Fargun bayna al-jihadi wa bayna al-qital. Al-qital amr makhsus wal jihad a'am min dhalik. Lidhalika 'indama dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jihad dhakara hatta annahu bil alsina. Bi khilaf al-qital mathalan la yakunu illa bil aslihah. Kayf sayakunu qitalan bil lisan? Lakin al-jihad a'am min hadha.
Och det finns en skillnad mellan jihad och qital. Jihad är en strid, en strävan, medan qital betyder ett krig med vapen. Och hur, och när profeten sallallahu alaihi wasallam förklarar att ni ska strida med era pengar och era liv och era tungor, så är detta uppenbart att man kan inte döda någon med sin tunga eller döda någon med att kasta sina pengar över honom, utan ordet jihad har en generell mening.
لذلك بذل الوسع في أي شيء يقال له جهاد وقد يقال له اجتهاد.
أوكي.
بذل الوسع في أي شيء يقال له جهاد ويقال له اجتهاد.
استرافة إي ضد إن يلر أتهان سلك استرافة كالأسر جهاد إلى اجتهاد.
لذلك من الجهاد مثلا طلب العلم جهاد. من ظن أنه ذاهب في طلب العلم وليس جهادا في سبيل الله فقد نقص عقله كما قال أبو الدرداء صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
And of أتسكر كنسكوب لإكسامبل أر جهاد then أبو الدرداء and of Prophet's فليسلاغر saw that then some tour at the end of jihad at go out to search a kunskap han har någonting fel på sitt intellekt.
وتبيين الإسلام للمشرك أو للكافر أو للملحد. الملحد الذي ينكر الخالق أصلا، والمشرك الذي يعبد إلها مع الله كما كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون أصناما متعددة، والكافر أي الجاحد أي الذي قد لا يتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى ولكنه يكفر بوجود الله عز وجل. فبيان الدين لأصناف هؤلاء الخلق الذين ظلوا عن الخالق وعن الإيمان والاهتداء به سبحانه وتعالى وبذل الوسع في هذا يعتبر جهادا، وممكن يكون بالمال وممكن يكون باللسان وممكن أن يكون بالنفسي.
Att förmedla budskapet av islam till dem som är mångudadyrkare eller som är icke-muslimer är en jihad. Och Det finns en skillnad mellan den som är mulhid. Den som är mulhid, det är han som inte tror på någonting alls. Han förnekar existens av Gud. Och den som är mushrik, det är han som sätter andra vid Guds sida. Och den som är kafir, det är han som på något sätt utror på Gud. I antingen hans egenskaper eller något annat. Och det är som sagt jihad, en strid, en strävan att försöka förmedla budskapet till dessa människor. Genom sina handlingar, genom sina pengar och genom att tala till dem.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أكثر من قولي لا إله إلا الله. معاني الإيمان التي تتدفق في القلوب مثل الدم الذي يجري في العروق تتجدد وتجدد الإيمان دائما يكون بكثرة قول لا إله إلا الله لأنها هي الخصلة العظيمة التي تبعد عن قلب الإنسان عدم رؤية الحق. فكلما أكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يرى بقلبه الحق صريحا أعظم من رؤيته بعينه. فأن رؤية القلب تكون أوضح وأدرك في معرفة الأشياء أكثر من رؤية العين مثلا.
أوكي. Vi kommer till nästa hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger: förnya er tro, upprepa ofta, det finns ingen gud utom Allah, la ilaha illallah. Och detta att förnya sin iman är precis som det är precis för själen, är det precis som att kroppen förnyar sitt blod med regelbunden tid. Man hela tiden som människa för nya blodceller och gamla dör bort. Samma sak är det med iman. Man ska försöka förnya sin iman så mycket som möjligt. Och att säga la ilaha illallah ofta, det renar ens hjärta och polerar ens hjärta och gör så att ens hjärtas seende, ens hjärtas blick, det är mycket starkare. Och man börjar se på denna värld och det runt omkring en med hjärtats ögon istället för med ansiktets ögon.
Och i hadith la yujad ilah illallah الواحد القادر
العليم وكسانليجن så finns det ingen gud förutom Allah, den enda, den unika, han som har allsmäktig och har kunskap om allt.
الخالق
skaparen.
ويوجد دليل عقلي بسيط جدا لمن وصفه الله عز وجل ان يعلم وان يعتقد انه لا يوجد اله الا الله عز وجل. لا يوجد خالق على طول العصور على طول الدهور منذ قامت الارض والى ان تنتهي الا الله خالقنا العظيم وهو الذي ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Och det finns ett bevis, ett rationellt, enkelt rationellt bevis för de som inte tror att det finns en skapare. Skaparen som har skapat allting och skickat vår profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الدليل العقلي على هذا انها لا توجد قوة, لم توجد قوة ولم يوجد احد قدر او تجرأ ان يدعي انه خلق شيئا الا الله سبحانه وتعالى. ما يوجد احد يقول انا خلقت ذرة او انا خلقت كونا او انا خلقت انسانا او خلقت حشرة. حتى من ادعى الربوبية كفرعون وغيرهم من الجبابرة وقالوا نحن أربابا مثلا, فأنهم عندما ادعوا الربوبية إنما طالبوا الخلق لعبادتهم. عندما ادعوا الربوبية لم يدعوا أنهم خلقوا شيئا مع الله, ولا يقدر أحد يقول أنه خلق شيئا مع الله. لا توجد قوة ولا يوجد أحد قال أنه خلق الأشياء كلها إلا الله تعالى على ألسن أنبيائه وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أوكي. دتا إن فطر أك det finns ingen och ingenting som någonsin har påstått att de har skapat. Det finns inte någon, inte ens de som har sagt att vi är gudar eller vi är så som Fir'aun. Han sa jag är er herre, ni ska tillbe mig. Inte ens de har någonsin påstått att de kan skapa, att de skapar någonting. Den enda i historien som någonsin säger att vi kan eller att jag har skapat någonting, det är Allah. وعن سكت بروفيتنا تونغر.
فهو لم يخبر فقط أنه الخالق للأشياء كلها, بل يتحدى ما سواه أن يخلق مثل خلقه ولو ذرة ولو بعوضة ولو جبلا. فلم توجد قوة ولا أحد قال نازع هذا الله عز وجل. لو كان يوجد إله آخر هو الخالق مثلا كان سيتكلم يقول أنا خلقت هذا أنا خلقت هذا. الله يتحدى على ألسن أنبيائه ورسله وفي جميع كتبه أنه هو الخالق لكل شيء, من البعوضة من الحشرة من الذرة إلى المجرة, من الملك إلى السمك, كل شيء قال مخلوق للي الأسماك والأفلاك والأملاك والذرات والمجرات، كل شيء هو خالقه، ما وجد أحد يقول أنا خلقت ولو شيئا بسيطا مع الله. إذا تفضح دعوة سنقوله أخلق هذا. لذلك عندما نقرأ القرآن دائما ربنا عز وجل يخاطب هؤلاء الذين يعبدون الآلهة، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات.
الله سبحانه وتعالى säger att han har skapat allt, allting från den minsta atomen till den de högsta av himlarna. Han har skapat allt, fisken, änglar, vad som än finns har han skapat. Och inte bara har han skapat allting, han säger till alla andra, den som kan, den som någonsin skulle klara av, låt honom försöka skapa någonting. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger på många ställen i Koranen, ni som anser er vara gudar eller tar någon som falsk gud, se ifall de kan skapa någonting åt er.
لذلك أنت إذا أردت أن تجدد إيمانك وأن يقوى إيمانك بالله عز وجل فعليك بثلاث صفات. أولها هي قول لا إله إلا الله، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، جددوا إيمانكم، نحن مؤمنون لكن يتجدد إيماننا، يقوى يزداد بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عندما نقولها عدد من المرات. أو يقوى إيماننا عندما نقرأ القرآن، انظر كيف تعابير القرآن عندما ربنا يلفت أنظار الخلق يقوي إيمانهم بالله، كما يقول الله مثلا في سورة قاف أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف خلقناها وبين كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دائما القرآن يلفت أنظار الخلق إلى الكيفية لأجل يتفكروا وليس إلى الكم. مثلا في سورة سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويقول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كم خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، ويقول الله وإلى السماء كم رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، ويقول الله انظروا إلى الجبال كم مسافة نصبها. كيف يتفكر الإنسان في الكيفية، فأنه سيهتدي إلى أن هذه الأمور كلها خالقها ومكونها ومبدعها هو الله. كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، فهذه تقوي الإيمان أكثر من قراءة الكتب العقلية.
أوكي. Det finns andra medel att förstärka ens iman. Alhamdulillah, vi är alla troende. Men det finns olika sätt att förstärka sin iman, sin uppriktighet i sin tro. Och det första är som profeten sallallahu alaihi wasallam, att upprepa ständigt la ilaha illallah. Och ett annat sätt är att läsa Koran. För i Koranen så finns det, Allah subhanahu wa ta'ala talar till människorna. Talar till människorna på ett sätt som får dem att börja tänka. Och för det här tänkandet till att inse att de har en skapare. Allah subhanahu wa ta'ala använder sig oftast av hur. Har ni sett hur vi har skapat det? Har ni sett hur vi har satt bergen? Har ni sett hur vi har lyft himlarna? Han säger inte, har ni sett hur många himlar vi har satt? Har ni sett hur många berg vi har lyft upp? Handlar inte om hur många, utan det handlar om hur har det skapats. Och när Allah subhanahu wa ta'ala talar till oss om hur saker har skapats, så har vi ett enda svar, och det är att vi vänder oss till Allah. Och detta förstärker vår iman mer än att läsa någon annan bok som finns.